Herre, vi ber att du ska välsigna fortsättningen av vårt möte, Herre. Välsigna ditt eget ord på våra hjärtan, Herre. Och tack för att du ska möta oss, du som ser våra behov. Du som vet precis vad vi tänker och vad vi behöver och vad som är vår längtan, kära Herre. Tack att du ska välsigna i Jesu namn. Amen. Jag är visst hesare än jag tror. Jag har inte haft någon att prata med på morgonen. Jag har inte hört min egen röst. Rejeran föreslog i tisdags att jag skulle berätta om när jag blev andedöpt. Så jag tänkte börja med det. Det är länge sedan, förstår ni. Jag var 12 år när jag bestämde mig för att jag ville vara frälst. Jag var på ett juniorläger. Och min syster som var 5 år äldre då än jag, hon var med. Och så säger hon efter mötet till mig att du Margareta, du borde varit med där framme ikväll. Ja, det kanske jag borde, men du vet, jag var så förskräckligt blyg på den tiden så jag vågade inte. Så jag sa inte till någon vad jag tänkte, men jag bad för mig själv när jag hade lagt mig på den där höskullen där vi låg på luftmadrasser på lägret. Så bad jag ju att Gud skulle ta hand om mig. Och fram på hösten så bekände jag det, att jag hade gjort det beslutet. Sen gick det till februari månad 48. Då döptes jag. I Motala pingstförsamling i Östergötland. Carl Widmark som har skrivit den här sången Till himmelen jag går, är det väl som man låter. Han var min föreståndare. Och han började bli till åren, så jag tyckte han var riktigt gammal. Han var ju inte pensionär då, klart, men, men han blev väl det. Det var hans sista tjänst, tror jag. Det var inte han som döpte mig, utan det var en som hette Ernst Olofsson som var från västkusten. Men vi var 5 stycken som döpte samtidigt. Och jag var yngst. Då var jag ju inte fyllda 13 då. Det var min syster och jag, så var det 2 flickor till i vår ålder, eller i, mera i hennes ålder kanske än i min. Men för jag var yngst, så var det en granne till oss, en manlig broder som också döptes. Och då döpte de mig först. Förstås, för jag var minst. Så jag fick ju inte se när de andra döptes. Men jag minns att jag var så uppfylld av glädje när jag kom upp ur dopgraven. Det är vad jag minns riktigt. Det hade jag inte riktigt räknat med, att jag skulle bli så glad. Men det blev jag. Så det var klart att det var Guds väg att döpas. Sen gick det till sommaren och då hade Motala en ungdomsvecka. Alltså sommaren 48. Och då var jag med på den. Vi bodde väl i olika hem skulle jag tro i stan. Vi hade möte i ett tält som låg på Norra skolans plan. Och så var vi väl i Philadelphia däremellan. Och det var en gammal auktionskammare som de hade gjort om till lokal, så det var inte så märkvärdigt. Men Pingstkyrkan nu ligger på samma ställe, men den är helt nybyggd efter det. Men det var ju länge sedan. Och då bad man för dem som ville bli andedöpta. Och det var inte bara en kort bön, ska ni veta. Utan det var långa böner och mycket handpåläggning och lite knådande sådär. Och man gav sig inte förrän vi kom igenom, som de sa. Och då någon gång fram på senkvällen så hörde de väl mig säga några ord som de inte kände igen. Och då var jag ju andedöpt alltså. Men jag var väldigt blyg, vågade inte säga det till någon. När jag använde mitt tungotal, det var när jag var ensam ute i naturen hemma. Då vågade jag, men inte bland folk. Så är livet. Jag har blivit lite frimodigare sedan dess. Men jag är glad att jag upplevde det då. Och jag är glad att det finns kvar i mig. Att den heliga ande bor i mig. Och att jag får ha den kvar. Och vad jag tänkte säga i fortsättningen, så är det viktigt att vi bevaras i tron på Jesus. Jag tänker inte predika över dagens text direkt, men jag ska citera lite av den. Så det var väl det Ronny hade sett i mina papper, för vi skulle meddela invandrarna lite bibelställen. Det var en gång en man som gick omkring i Palestina. Han brydde sig om alla, både fattiga och fina. Han sa han var Guds enda son, Men inte många trodde på hon. Man väntade sig en annan sorts messias. Och det är väl lite det som finns i det här från dagens text från Johannes 6. Att man inte trodde på Jesu ord. Från den, ja, det finns ju mycket, hela kapitlet handlar nästan om det. Att han talade och de tyckte, han talar för strängt, han talar för starkt, vi vill inte tro på honom. Han säger att han är Guds son, men det tror vi inte, och så vidare. Och så ville de liksom överge Jesus då. Och då säger Jesus här i vers 66. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12, inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Det var just det här ordet jag tänkte på, att vill också ni gå bort? Då säger Petrus, han svarar för, inte bara för sig själv, han svarar för allihop. Herre, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Vi har ingen annan och bättre att gå till, utan vi vill vara hos dig. Och det var det jag tänkte att jag skulle poängtera lite, att vi behöver vara trogna, för Jesus kommer snart. Jag har fascinerats av den sista tiden att man bara tittar på tv så ser man att det är, som en granne till mig sa när jag var barn, på världens yttersta tid, sa han. Alltså det är annorlunda än det har varit. Och då kan man ju fråga sig, vem ska vi gå till om inte till Herren som är ren, som är helig och rättfärdig? När det finns så mycket ondska i världen. Och när ondskan tilltar, när moralen sjunker, då ökar våldet. Det är någon som har sagt. Och det är nog sant. Och när man tittar på tv idag så ser man ju då en helt annan. Dels så svär man ju alldeles fruktansvärt, tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det är alldeles för mycket. Det är inte nödvändigt att svära så mycket när vi har så mycket vackra ord i svenskan. Och sen är det så mycket naket och så mycket perverst som inte alls förekom förr. Då skämdes man, då höll man det liksom som för sig själv och inte visa ut på det där viset. Man klär sig knappt inte så att det skyller kroppen och så vidare och så vidare. Och det har talat till mig om att det måste vara på sista tiden. Det måste vara som Jesus säger, som på Lots och Noas tid. Och det har vi också ett bibelord som talar om. någonstans var jag nu har det. Men vi kan titta vad det står i Hebreerbrevet 10 och 37. Det är ju inte Jesus som talar i Hebreerbrevet, utan det är ju Hebreerbrevets författare. Om det nu är Paulus eller någon annan, det vet man inte. Men vi läser från den 37:e versen. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sina liv. Det var inte riktigt det jag tänkte på, utan det var Lukas 17 som jag tänkte var just det här om Lot och Noa. Lukas 17 och 26. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem. Sådant blev den dag då människosonen likadant blev det den dag då människosonen uppenbara sig. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem. Och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Hon såg sig ju tillbaka, men det skulle hon inte ha gjort. Ja, på Noa tid var ju sorgligt egentligen för Gud. För det står redan i 6:e kapitlet i 1:a Mosebok att Gud ångrade att han hade gjort människorna. Då hade det ju inte gått, ja det hade ju gått. Vi har ju inte så utförligt skrivit allt, men jag menar, vi tycker ju att det har gått en liten del utav vad Bibeln berättar om. När det står redan i 6:e kapitlet. Då står det i den 6:e versen. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och han sa, människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden. Jag både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Ty jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd från Herren. Det var ett väldigt bygge Noa fick göra. Han byggde en ark som var lika stor som en 40 000 tonnare, vad de kallar det. Drottningholm var en stor båt som gick till Amerika, mellan Göteborg och Amerika. Den minns jag när jag var på bibelskola i Göteborg, att den låg i hamn där. Den ska vara ungefär i storlek med arken. Och arken var ju byggd i 3 våningar. Den var, och det står ju mått på den, den var 300 alnar lång. Man tror ju att en aln på den tiden räknas som en halvmeter. För människorna var kortare då, så att nu, om den nu är 60 centimeter från armbågen och ut till fingrarna, så var det bara 50 på den tiden, tror jag. Så vi kan ju räkna med meter där då. Och så var den 50 alnar bred och 30 alnar hög. Så den var inte liten. 3 våningar. Så var det bara ett fönster längst upp. Det var inte fönster, för det var inte glas naturligtvis, men det var en öppning för att, så att ljuset skulle komma in och luften skulle komma in. Och den var runt hela arken antagligen och upp till. Och då tror inte jag att Noa kunde se vad som hände på marken. För det var så högt. Och han hade bara uppsikt uppåt, han fick se på Gud. Han fick leva i förtröstan, men han kunde inte, och det kanske var barmhärtigt att slippa se allt elände som hände när floden kom. När alla människor förgicks. Alla djur också. Utom de som var inne i arken. Han hade ju alla sorter inne i arken. De hade kommit in frivilligt där antagligen. Han var nog inte ute och jagade dem. Jag tror inte det. Utan de kom. Och det sägs ju till exempel att djuren, de vilda djuren har en instinkt att nå, söka kontakt med människor inför oväder. Då söker man kontakt med människor. Och det kanske var det som fungerade. Att de kom. Och så för att de skulle få bli vid liv när syndafloden kom. Men det var ju fruktansvärt att Gud behövde ångra. Han hade ju sagt på skapelsens dag att hans skapelseverk var gott. Att han var nöjd. Att han var glad. Men sen måste han säga att han ångrade att han hade gjort människorna. Därför att synden florerade så. Sen säger ju också Bibeln då att vi ska tänka på hur det var på Lots tid. Och det var ju det här med Sodom och Gomorra. Det var ju inte hela mänskligheten då. Utan det var ju de städerna på slätten där vid Döda havet. Men där var det så fruktansvärt så att där ville Gud också förgöra människorna. Men då vet vi att vi läste här för ett tag sedan på böneringen hos mig om hur Abraham trädde närmare Gud gång på gång. Han bad för Lot. För Lot var ju en släkting till Abraham. Och så ville ju han att Gud hade sagt till Abraham att han skulle fördärva Sodom. Och då tänkte ju Abraham på Lot. Finns det inte 50 rättfärdiga där så kan du ju rädda dem. Jo, det skulle Gud göra. Och så går han ner till 45. Och så träder han närmare Gud och säger, men om det finns 40 eller 30 eller 20, och så går han ända ner till 10. Ska du då ändå fördärva staden? Nej, skulle inte Gud göra. Men det fanns inte 10 rättfärdiga i Sodom. Det fanns bara Lot och hans familj. Men ändå så räddade Gud Lot med nöd och näppe, höll jag på att säga. Han fick nästan tvingas ut ur staden, för att Gud kunde inte fördärva staden förrän Lot var ur staden, så att säga. På väg till säkerhet. Då tyckte ju ängeln som jag jagade, men som drog honom ut ur Sodom, att han skulle gå till bergen. Men Lot, han ville bestämma själv lite också. Det var för långt att gå till bergen, och han kanske inte skulle hinna dit. Han ville gå till en stad, en liten stad i närheten. Och den hette Soar, och det betyder litenhet. Där trodde väl antagligen Lot att det inte var så syndigt, utan där skulle han kunna bli bevarad. Men det står vi senare att han flydde från den staden också och gick upp i bergen i alla fall. Det var nog, det Gud hade tänkt var nog det bästa egentligen, men det är inte alltid vi vill. Och Lot hade ju valt den här slätten när Abraham och han skildes åt. Han tyckte väl att det var bekvämt att bo där, kanske på platta marken, istället för i bergsbygden och så vidare. Så han hade valt det. Abraham fick ta det som vart över. Men så står ändå att Lot blev räddad därför att Gud tänkte på Abraham. Gud tänkte på Abraham och räddade Lot, står det. Så vi ser vilket kapitel. Det är första Mosebok 19, det är jag. Och den 29 versen. Så skedde då att när Gud fördärvade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, då han omstörtade städerna där Lot hade bott. Så då har vi det där som vi har hört här, att det är viktigt med bön. Att Abraham bad för Lot var Lots räddning. Och det är väl så att den uppgiften får vi ha hela livet, att be. Att be för andra människor, och kanske att många av de våra blir räddade därför att vi ber. Om vi ska se det krasst som det här bibelordet. Kanske Gud tänker på oss som har bett och räddar våra nära och kära. Vi vill ju hoppas på det. För det är ju inte alltid man ser bönesvaren så snart. Man får kämpa länge. Man får be länge. Man får påminna Gud om ett gång på gång, fast han vet det. Men det är ju skönt att få göra det. Så det är ju en av sakerna som vi behöver göra medan vi väntar på att Jesus ska komma. Vi behöver vara uppfyllda med den heliga ande. Vi behöver verkligen ta till oss det och vara angelägna om att vi är uppfyllda av den heliga ande. De skulle ju önska att det skulle synas och märkas ännu mer i våra möten också, att den heliga ande är där och talar till våra hjärtan. Det var ju så förr. Och vi hoppas ju på det igen, att Gud kan uppenbara sig. Och att vi själva tar emot den heliga ande och lever i den heliga ande i den tid som är. För annars kanske vi inte blir bevarade. Det är viktigt, för det är den heliga ande som är hjälparen för oss och som kan verkligen vägleda oss. Och så det här att vi blir trogna bedjare som Abraham till exempel då. Det finns ju många andra. Vi kanske har människor i vår tid som vi har sett upp till, som var verkliga bedjare och som vi uppskattar därför. Men vi får, för bedja kan vi ju alltid göra. Jag har ju någon gång berättat om min faster som är 98 år, och jag ringer ibland till henne och så säger, och här sitter jag. Och så sitter jag på en stol och så ber jag ett tag och så somnar jag lite grann och så vidare. Och då sa hon en gång att kanske det är att jag blir så gammal bara för att jag ska be. För det kan man ju göra, även om en man ibland inte tycker att man har riktigt ork till det. Men sucka till Herren, det går ju faktiskt att göra. Och är man upptagen av arbete så tror jag man kan be under tiden också. Beror ju på vad man har för något för sig, klart. Men man ska ju inte missköta sitt jobb. Men visst är det stunder man kan ta vara på för att be. Och då Herren, han hör ju våra enkla och raka böner, det tror jag. Och så är det väl det att en bedjande människa bevaras också i tron. Bevaras i gemenskapen med Gud. Bevaras i den atmosfären. För att det blir en atmosfär omkring den människan också. Så har vi ett stort uppdrag som inte är färdigt än. Men Jesus sa att vi skulle gå ut i hela världen och predika evangelium. Det innebär väl inte att alla ska springa runt på vår jord i alla hörn. Utan det innebär väl att vi tillsammans når en stor del. Den ene når den och den andra når den. Men vi skulle behöva rädda människor. Och där kanske vi behöver lite mer frimodighet. Att verkligen tala med människor om frälsningens nödvändighet. Vi är väl kanske lite försiktiga ibland. I alla fall måste jag säga att jag är det ibland. Jag skulle önska att jag hade mer frimodighet och vore mer rak. Och kunde säga i olika sammanhang vem jag tror på. Och hur viktigt det är att andra också tror. Jag kan ju inte tro för hela världen, utan det måste ju var och en ha en personlig tro för att det ska fungera i dens liv. Så att jag tror att vi har mycket kvar att göra där medan vi väntar. Vi får inte ge upp, precis som lärjungarna inte övergav Jesus utan sa att Herre, till vem skulle vi gå? Vi tror på dig och vi vet att du har makten. Och vi vill inte ge upp, utan vi vill fortsätta. Och så ska jag läsa ett par bibelställen till. Och sen så ska jag väl ge mig så småningom. Första Thessalonika brevet 4, 13 versen. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider. Så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi i detta. Vi är kvar här i livet och Herren, jag ser visst lite dåligt, då Herren kommer skall in. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ned från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Så vi ska inte skrämma varandra med att Jesus kommer snart. Utan vi ska trösta varandra. Och det tycker jag ju. För jag måste säga att jag ser fram emot den dagen. Jag har hoppats hela tiden att jag skulle få vara med om den dagen då han kommer. Men det vet jag ju inte. Jag kanske hinner lägga sig i mullen först. Men det har inte så stor betydelse. Bara han kommer och hämtar mig. Och det tror jag. Och så ska vi läsa från Titus 2 och 11. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hopp som ska infrias. Och vår store Gud Jesus och frälsare Jesus Kristus träda fram i sin härlighet. Medan vi väntar så får vi leva för Herren. Det är ju jobbigt att vänta, ni vet. Ja, men ingen tar att göra. Stå i kö är ju tråkigt. Och det är ju roligare att göra något medan man väntar. Så att man kan alltid hitta på något. Då kan vi försöka rädda människor medan vi väntar. Det blir ju meningsfullt, eller hur? Vi behöver inte bli sysslolösa, utan det finns alltid något att göra. Och som sagt, vad be kan vi alltid göra. Vi kan tala med människor, vi kan föra dem i gemenskap med Jesus. Och vi kan vänta att Jesus kommer. Det är vad vi har att göra. Ta emot den heliga andes kraft till det. Amen. Herre, vi ber att du ska välsigna de här tankarna lite grann för oss. Så att vi kan komma ihåg att du kommer snart. Att vi kan vänta med glädje på den stunden, Herre. Att vi kan se fram emot att du ska ta oss hem till en himmel som, där vi inte besmittas av det som råder i vår värld, Herre. Tack för att du ska värma dig över människorna här. Tack att du ska välsigna vår bygd här, Herre. Och du ska också välsigna hela vårt land. Att människor får ta emot dig i sina hjärtan och uppleva din frälsning och nåd. Vi tackar dig, Herre, för dem som döptes här om kvällen, Herre. Vi tackar dig för dem som får ta emot dig i sina hjärtan. Och vi ber att det ska bli ännu fler som ska få göra det. Tack att du vill välsigna oss alla till välsignelse i Jesu namn. Amen.